Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Är du en MMA-kille, Jakob?
Absolut inte. Förvånad.
Nej, jag är verkligen inte det heller, ska jag säga. Men det betyder att både du och jag missade kampsportsgalan UFC 300 här om veckan.
Mm, tråkigt.
Ja, det var segt. Där var det bland annat då, tydligen, det här har nått mig i efterhand. Det var en fight då mellan Jalin Turner, oklart uttal, och Renato Moicano. Det var lättvikt, tror jag. Turner knockade Moicano i första ronden. I andra kom Moicano tillbaka. Han var helt manisk. Sparkades och slogs bokstavligen.
Var de arga på varandra eller?
Mycket tyder på det. Moicano vann.
At 4 minutes, 11 seconds of round number 2. Declared the winner by TKO, Renato Moicano.
Efter fighten i ringen, i den liksom jättekonstiga intervjun som görs liksom direkt efter att de har fått jättemycket stryk.
Ja, det bara rinner blod,
ja, exakt.
Öronen på dem.
Ja, då kanske de brukar så här tacka fansen, kanske i värsta fall om det varit en dålig, alltså kanske så här häckla motståndaren eller tacka motståndaren, whatever.
Ja.
Men då tog Moicano istället tillfället i akt att vädra lite ekonomisk filosofi.
First of all, I love America. I love the constitution. I love property. And let me tell you something. If you care about your country, I'll read Ludwig von Mises and the Six Lessons of the Austrian Economic School.
Det är kanske lite svårt att höra här, men han shoutoutar då alltså Ludwig von Mises, den österrikiska ekonomen. Han säger att om man bryr sig om sitt land så ska man läsa von Mises Economic Policy, eller han kallar den för Six Lessons, den heter tydligen det i Brasilien där den är utgiven. Ja, hur som helst. Han fick fråga om det här efter och då sa Moicano att von Mises bok förklarar att stater använder inflation för att förtrycka folket, se till att fattiga aldrig kommer ta sig ur fattigdom och att medelklassen förstörs. If you don't control the debt, that's going to ruin the economy.
Sa han kille vars jobb det är att spöa skiten av andra människor.
Ja, alltså. Kanske bara ska förtydliga att det här är en ganska hardcore teori i den här österrikiska skolan om hur pengar fungerar till exempel, och framförallt kanske hur det inte fungerar. Alltså så här, äkta österrikiska ekonomer vill ju typ inte ha en centralbank och de vill inte ha någon statlig intervention, och de tycker att konkurser är en naturlig del av något. Alltså de är väldigt så hands-off ekonomi. De vill typ inte ha en stat. De är ibland en viss typ av österrikiska ekonomer. Inte alla, men är ju lite av besserwissrar.
Verkligen. Mm. Men ska man vara förvånad över det här? Jag vet för lite om UFC för att liksom veta om det här är...
Alltså jag tänker, det här nu är jag på spekulation. Det här, jag har inte grävt djupare än så. Jag tror att det hänger ihop lite med bitcoin. För att många av kryptokillarna är väldigt inne på Österriks ekonomi. Det är liksom, det finns väldigt tydliga inslag av det i så här, vad är sound money? Mm, österrikare vill ju att guld, att det ska finnas massa guld överallt typ. Och att inflation, all typ av inflation är piss, och då är då bitcoin någon slags motvikt. Alltså, bitcoin tror jag har haft väldigt stark, det kan jag säga utan att spekulera, bitcoin har haft väldigt, väldigt stark effekt i att sprida de här teorierna till killar som inte annars skulle typ vara intresserade av Österriks ekonomi.
Exempelvis UFC-folk.
Alltså, sen vet inte jag om han är en bitcoin-kille, det kanske är det, jag vet inte. Mm. Jag var inne och läste lite på vonmises.org eller mises.org,
ja,
som är sån Ludwig von Mises institutets typ hemsida.
Ja.
De försöker då sprida och förespråka klassisk österrikisk ekonomi. Där finns det en kille som heter Though eller Toe Bishop. han är då redaktör, och han skrev om den här händelsen, och han skrev då att mer och mer har MMA blivit en arena för fria tänkare som vill slå tillbaka mot en citat progressiv slutcitat ideologi världen över. UFC var ett av de första varumärkena som tog ställning mot covid-tyrannin, och många fighters har använt plattformen för att framföra politiska meddelanden som går emot corporate approved narratives. None, however, are as subversive as promoting the wisdom unique to Mises and the Austrian school. Det är jävligt kul till att så här, ens första tanke efter att man blivit slagen till marken och sen totalt sänkt en annan jävel är att så här, fan, centralbankernas tryckpressa gynnar bara de som står tryckpressarna närmast. De skapar inflation för att förtrycka folket, och då gynnar de rika. Vi behöver kreativ destruktion och ny slags pengar med guld som dess naturliga bas. Privat ägande är en essentiell del av att vara människa, och ondska kommer alltid i statlig form. Ja. På tal om det kommer jag att prata om vår Riksbank, en okänd inflationsdrivare, och så ska jag lansera ett projekt där vi svenskar äntligen kan enas som land för att möta vår gemensamma fiende.
Och jag ska prata om vårbudgeten 94, även kallad tomhetens dokument.
Fan vad fint, efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ... spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad, och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack. Du, det har inte undgått dig att det kom en vårbudget här i veckan.
Nej, alltså, jag ska inte säga att jag var all over it. Men nej, visst, det har nått även mig.
Mm. Men jag ska berätta lite om vårbudgeten. Mm. Och det ser ju riktigt illa ut. Lyssna lite på det här utdraget ur Dagens Industri. Du kan lägga på lite dramatisk musik kanske. Vårbudgeten visar ett underskott på 100 miljarder kronor. Det är nästan 7% av BNP och det ser alltså mycket illa ut. Statens utgifter har det senaste året ökat med 10%. Fortsätter utgifterna att öka i samma takt blir underskottet 135 miljarder kronor eller 9% av BNP. Olle Järf på Nordea säger de nya siffrorna är djupt oroväckande.
Jag visste inte att vi, jag trodde vi, betyder det här att man har enats om något så här, nu skiter vi i överskottsmålet, bla bla bla, man får köra ändå 100 yard underskott?
Det här är då från vårbudgeten 92, ska jag kanske säga.
Ah. Då, det var efter det, det var ju typ efter den man bestämde, nu måste vi ha ett finanspolitiskt ramverk och sådär.
Ja, precis. Och det var några månader efter det här som man höjde räntan till 500%.
Mm.
Men ändå rätt mycket som känns igen i språkbruket om man läser ett sånt här gammalt referat från DI som man känner igen från den här tiden. Man pratar om inflation exempelvis.
Mm.
I en annan artikel samma vecka så lyder rubriken "För tidigt att signalera faran över i kampen mot inflationen".
Ja, den skulle man bara kunna copy-pasta.
Är det hur? Rakt av?
100%.
Om man spolar fram ett år till april 93, då är det fullskalig ekonomisk kris i Sverige.
Ja.
Carl Bildts regering, de tillsatte en kommission 92, ekonomikommissionen, som fick i uppgift att lägga fram förslag på hur man skulle ta Sverige ur den här otroliga härvan som man hade satt sig själv i.
Ja.
Den leddes av Assar Lindbeck, ekonomen, och kallades allmänt för Lindbeckskommissionen.
Ja,
precis.
Det. Mm.
De lade fram över 100 förslag på hur man skulle styra upp Sverige och mycket av det här gjordes ju sen i samförstånd mellan den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna. I vårbudgeten 93 så lägger Ann Wibble fram besparingsförslag på 81 miljarder kronor över 5 år.
Mm.
Så det är en otroligt besk medicin som levereras, mycket i linje då med vad Assar Lindbeck föreslog.
Ja.
Man ska höja momsen, man ska införa fastighetstaxering, höja skatten på bensin och alkohol. Det är bra skatter att höja, så kallat inelastiska skatter.
Ja. Uh-huh.
Man sänker pensionerna.
Fast alkohol är väl lite elastiskt?
Kanske.
Ja.
Man sänker pensionerna, man höjer patientavgifter i vården och så vidare. Räntan är på 8%, bostadsräntorna är säkert runt 10%.
Mm.
Och statsskulden i Sverige motsvarar 65% av BNP. Alltså det är riktigt, riktigt kärvt där ute.
Alltså så här, ja visst. Men det sista där, 65% statsskuld och BNP, det är ju siffror som de flesta länder i Europa bara kan drömma om idag.
Ja, det är väl det lindrigaste av det här som vi nyss nämnde. Men jag tycker det är bara intressant överlag att läsa om hur man tog sig ur den här krisen. För dels så förlängde man ju också mandatperioderna från 3 till 4 år för att få mer stabilitet i den ekonomiska politiken.
Mm.
Och så gör man också den här stora pensionsreformen.
Mm.
Och det är fascinerande att liksom krisen är uppfinningarnas moder. Att det liksom får folk att gå samman över partigränser för att hitta bra lösningar på grejer.
Ja.
Jag menar, man ser samma angelägenhet idag riktigt att göra det.
Nej, men krisen är ju inte riktigt samma heller, får man väl ändå säga, till dagens politikers försvar. Plus att det är ju många av de här sakerna, typ överskottsmålet och det finanspolitiska ramverket och sådär, som många idag har börjat ifrågasätta.
Så är det. Det kommer ju vårbudget nu i veckan som sagt. Det här kan vara bra att upprepa, tänker jag, eftersom det inte alls är så självklart när man hör dem där. Och särskilt inte om man hör för kanske första gången om man är lite yngre. Vårbudgeten, det är ingen vanlig budget egentligen. Utan Nej. Budgeten för 2024, den klubbades ju i höstas. Det är ju höstbudgeten och den gäller ju liksom det efterföljande kalenderåret 2024.
Det är någon slags revision typ.
Precis.
Eller revidering, förlåt.
Precis. Det vi kallar för vårbudgeten, det heter egentligen proposition 2023-24:99 med underrubriken vårändringsbudget för 2024. Så den innehåller alltså förändringar av den riktiga budgeten, men som kommer liksom halvvägs, ja, inte riktigt, ett kvartal genom in i året. Och kollar man på rubriknivå så ökar man utgifterna nu 2024 med runt 17 miljarder kronor jämfört med den ursprungliga budgeten. Och sen brukar det vara en liten sport i media att utifrån detta bestämma vilka som är vinnare och vilka som är förlorare.
Ja, kanske det mest debila som svensk finansmedia håller på med. Att hitta vinnare och förlorare i budgeten och vem som får 100 lappar i plånboken. Det är alltid de illustrationerna.
Ja, men så är det. SVT som exempel, de tycker att vinnarna i vårbudgeten, det är regionerna, för de får 6 miljarder extra.
Ja. Ja.
Så de vann. Och kriminalvården, de är också vinnare, de fick 1 miljard extra.
Ja.
DN har pratat med några privatekonomer och de menar att hushållen har förlorat.
Jaså?
I budgeten.
Segt för oss hushåll. Torska allihopa.
Ja, nej men,
ja. Nej, men alltså, förlåt, men jag bara, om jag får vara för tydlig, för jag tycker det är så debilt, så är det så här, ja men okej, okay, kriminalvården vinnare får 1 miljard extra. Man bara, ja men har man inte också precis bestämt att man ska typ så här, sätta 2000 extra personer i fängelse? Man behöver 12 nya fängelser och så här, regionen får 6 miljarder extra. Okej, okay, det är väl säkert svinbra så här, men vad är behoven? Hur stora underskott har de haft innan? Alltså det sätts ju aldrig i relation till någonting.
Nej, men,
det är som att man bara så här, checkar in på den ekonomiska politiken en gång om året och så bara så här, ja de vann, de förlorade. Och sen typ kollar vi igen om ett halvår när man lägger fram nästa budget.
Ja, men precis. Och för att jag tror att i den här propositionen då finns det en kolumn med själva budgeten. Och sen finns det en kolumn med förändringen.
Ja.
Och då kan man ganska enkelt sätta förändringen i liksom proportion till den ursprungliga budgetposten.
Mm.
Då kan man liksom hitta en procentsats. Liksom, hur stor är satsningen i förhållande till typ, hur budgetposten ser ut från början? Det är väl så de gör, tänker jag.
Ja, men exakt. Jag menar, det är väl redan så typ att sjukvården, som väl, ja, det är ju regionernas liksom, nästan andra utgift. Det är ju det som får mest skattepengar redan. Så att så här, 6 miljarder, är det en stor satsning? Det är svårt att veta.
Det är väldigt svårt.
Ja.
Och sen ska ju alla då intresseorganisationer, de hoppar in och kommenterar det här.
Mm.
Så kvinnoförbundet, de tyckte exempelvis att det är för lite satsningar på kvinnor. Byggbranschen, de tycker att det är för lite satsningar på byggbranschen. Fackförbunden tycker att det är för lite satsningar på kompetensutveckling. Det är fascinerande att vi har skapat oss den här mediala spelplanen där liksom alla antar att det enda sättet att nå genom bruset, det är att skrika högre.
Ja.
Eller hur?
Visst. Veckan efter att en budgetpropp är ju inte veckan för nyanser.
Nej, nej, liksom. nej. Då kanske det är bättre att inte säga någonting.
Ja, det kan jag, gud vad skönt det vore. Man kanske ska så här, vi har absolut yttrandefrihet i Sverige, men vi har ett undantag som är att veckan efter en budgetproposition så får inga intresseorganisationer uttala sig på en vecka. Sen så kan de lite nyanserat få typ säga någonting.
Men jag tänkte på en annan grej nu när jag bläddrade i arkiven, och det är rätt intressant hur stor skillnad det är på hur man skriver om den här budgeten i tidningen. Dels så använder man inte begreppet vårbudget på samma sätt på den tiden. Alltså det fanns lite som en liten rubrik, men man refererar mycket, mycket mer till begreppet kompletteringspropositionen.
Mm-hmm.
Det var liksom så här kärvare, stramare, liksom lite mer korrekt språk.
Ja.
På 90-talet, ja. än vad det är idag.
Ja.
För nu är liksom nu är det mycket mer så här sociala medier anpassat på något sätt.
Mm.
Det är liksom, det är en vårbudget, man behöver förklara så mycket vad det är för någonting, och sen finns en vinnare och en förlorare och sen är det klart.
Influencerifieringen av budgetproppen 2024.
Och sen var det också liksom mindre teater. Idag är ju vårbudgeten ganska regisserad. Den här idén om att man liksom bryter ut delar ur budgeten och så ska det distribueras i ett annat sammanhang tidigare för att man ska få så mycket uppmärksamhet på de här olika satsningarna.
Mm.
Om det nu är satsningar eller inte. Liksom.
Nej, ibland är det ju bara uppskrivningar.
Dessutom. Precis, ja, exakt. Men däremot verkar det förekommit på 90-talet också, men det var liksom mer i form av läckor. Nästan lite roligare. Man läckte informationen till tidningarna. De skrev typ så här: imorgon kommer Ann Wibble typ lansera besparingar på 20 miljarder kronor erfar Dagens Industri. För det är liksom, har bara placerats som en slump på reporterns skrivbord.
Jag är inte säker på att det är mer sofistikerat dock.
Nej, det är kanske inte det. Och sen slutligen har vi förstås liksom politiken runt de här vårbudgeterna. 94 är det ju urdåliga tider i Sverige, som sagt. Tänk på det, vilken otrolig urladdning det måste ha varit med fotbolls-VM. Mm. När det kommer precis efter en urjobbig ekonomisk kris.
Mm.
Det är liksom sommar, alla är glada.
Rekordvarm sommar också.
Ja, men precis.
Ja.
Och så går det bra för Sverige.
Just det.
Det måste ha varit, alltså, jag var ju 14, jag kommer ihåg det. Liksom.
Ja, jag tänkte säga, du borde väl minnas.
Men
du kanske inte minnas det i den finanspolitiska kontexten.
Nej, men jag betalar inte räntan på bolånet hemma. Så att, hade jag gjort det så hade jag kanske varit ännu gladare. Nej, över fotbolls-VM.
Medans, vad heter din pappa? Klas.
Ja.
Han gick ju runt på på mingel, grillmingel den sommar och skröt om sin ränta på 13,2%.
Men i april då, innan VM, så lägger Ann Wibble fram en ny kompletteringsproposition. Det är 20 miljarder till som ska sparas. Men den här gången så går det inte att läsa nästan någonting om detaljerna. De här budgeterna, den som kom den här veckan, det är ju superdetaljerat på varje liten myndighet och liksom utgiftsområde. Den gången så fanns inga detaljer alls. För då var det val på gång. Mm. 94 var det riksdagsval. Mm. Och alla fattar liksom det att staten måste spara, men ingen intressegrupp vill ju stå för notan. Så att liksom konspirationen som rullas ut då i tidningen är att regeringen vill inte presentera några detaljer för att inte någon ska typ bli sur på dem inför valet. Och så skjuter man på liksom all information tills efter valet. Mm. Göran Persson, han dyker snart upp i Dagens Industri, stor bild på honom, och han kallar budgeten för tomhetens dokument. Det är en obehagligt svag budget. Den är ett resultat av en politisk situation där vi saknar en regering som leder utvecklingen. Jag kan se Göran Persson framför mig säga det här. Tomhetens dokument. Ja, det är kul. Ja, kul sagt. Ja, det är jättebra. Ja. Jag kan säga som referens då, för att nu kommer ju oppositionspartierna, dagens oppositionspartier, ut i veckan med sina kommentarer och skuggbudgetar. Och Mikael Damberg, han är Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, alltså den huvudsakliga oppositions... ska säga.
Finanspolitiken.
Ja, precis. Yes. Och han kallar den nu liggande ändringspropositionen för en underlig produkt.
Ja, det är inte lika bra.
Det är inte lika bra.
Om man går in på monopol.se, då kommer det här avsnittet pågå i ytterligare 18 minuter. För då får man höra min lilla prata, där jag pratar om hur vi ska ena det här Sverige, detta splittrade Sverige, genom ekonomi och bilstickers.
Och jag tänker att jag ska förtydliga det, Gunnar, i en tid där man vill se budgeten presenterad i form av vinnare eller förlorare på en sekund. Mm. Det finns alltså en premiumversion av kapitalet där man får mer innehåll varje fredag. Mm. Och den kostar 6 kronor första månaden och sen 49 kronor per månad. Och då får man dessutom kapitalet helt utan reklam.
Ja, alla kapitalavsnitt utan reklam och fredagsavsnitten i sin helhet. Det är en egen liten hemlig feed som man betalar 6 kronor och sen 49 kronor för.
Precis, och man går in på monopol.se/kapitalet.
Så gillar man oss, gillar hela avsnitt och gillar avsnitt utan reklam, då är det här en no-brainer. Tack för att du lyssnade hit. Hej då! Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul. Ja.
Kala har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Kala säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på kala.se. Alltså en helt digital köpupplevelse. Mm. Och de har gjort det med maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor.
Med.
Ja. Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet. Ja. Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då. Mm. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin. Mm. Man kan ju sälja sin bil till Kala också. Man går in på kala.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Kala kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på karla.se, alltså karlamuseet.se.
karlamuseet.se. Stort tack till Kala.
Tack!